Hej, jag heter Bengt Flykt och jag har blivit invald i Gällivare Närradios styrelse. Ett uppdrag som jag tar på största allvar. Och eftersom jag aldrig har lärt mig att, som min farfar brukade säga, att man ska hålla tand för tunga, föreslog jag i styrelsen att vi ska erbjuda Gällivareborna ett forum att sommarprata, fast året runt. Så nu är jag här som pionjär. Men jag hoppas verkligen att fler tar chansen att berätta sin historia. Vår styrelseordförande Thomas Junka är veteran på att producera radio. Både för Socialdemokraterna men även på egen hand som kåsör. I skrivande stund tror jag att han är uppe i runt 340 kåserier. Vilket lär slå de flesta som ägnar sig åt denna konstform. Riksradion inkluderad. Möjligen med undantag för Gitz Olsson och Kardemumma. Men de hade ju kåserierna som en del av sina yrken. Jag fick ett råd av Thomas. Den största skräcken för radiopratare är att det ska bli tyst i luren för att man har tappat tråden. Därför har jag lagt ner stor möda på att ha ett riktigt manus, inte bara stödord. Jag är inte helt oerfaren på att göra radio. Vi gör det återkommande inom Moderaterna. Men då är vi tre eller fler och med en utsedd moderator. Om en av oss får hjärnsläpp kan en annan hoppa in och plocka upp den tappade tråden. Så jag kan inte förneka att jag är lite nervös. Mäh, strunt i det, nu kör vi. Sommarprat handlar ofta om pratarens egen livsresa. De flesta är ju inte författare med obegränsad fantasi och det gäller även mig. Min livsresa är i huvudsak lycklig, men jag har medvetet utelämnat vissa mindre lyckade episoder, både av egoistiska skäl och av hänsyn till andra. Jag besparar er mina snyfthistorier som annars är obligatoriskt i vissa tv-program, exempelvis Så mycket bättre. In every dream home a heartache, som Brian Ferry i Roxy Music sjöng. En livsresa kan alltid sättas i relation till den tid och den omgivning den sker i. Även om jag är född på 50-talet så börjar min minnesbank några år in på 60-talet. Jag har haft förmånen av att få resa mycket i min yrkeskarriär, men basen har alltid varit Gällivare. Nå, Malmberget och Koskiskulle om man ska vara noga och först på senare år centralorten Gällivare. Därtill var vi nödda och tvungna för att citera biskop Brask. Jag är lyckligt lottad i livet med en livskamrat, Marie-Louise, som har gett mig två välväxta och intelligenta söner, som hittills har gett mig två underbara barnbarn, Matteo 6 år och Lea 1,5 år. Jag har haft och har fortfarande i viss mån en spännande yrkeskarriär som ingenjör och entreprenör, även om jag lyfte pension. Jag föddes 1959, samma år som sporthallen i Malmberget invigdes och som jag nyligen med sorg i hjärtat sett gå i graven. Jag var första barnet till Gunn, född Västermark, och Pentti, född Kaipanen. Gunn bodde då i en etta i lärarbostaden i Koskiskulle. Jag har ett foto när de var unga och så snygga. De kunde ha varit filmstjärnor. Pentti lång och smärt med James Dean-liknande frisyr. Och Gunn som en blond skönhet som kunde tävla med dåtidens Hollywoodstjärnor vilken dag som helst. Men jag är såklart part i målet. Mamma Gunn var lärare i byarna och senare i Kullen och på Gunilla skolan. Släkten på mammas sida härstammar från Västerbotten och tidigare från Valloner, Västermark. Och från Pommern, Hennix. Namnet Hennix tros vara en försvenskning av von Hennings. Mormor Rosa, född Hennix, var syster till Henry Hennix som drev bilskola i Gällivare under decennier tillsammans med sin fru Inga-Britt, född Söderberg. Rosa var hemmafru och en mystant som tog hand om mig och min syster när föräldrarna var på arbetet. Det fanns inga dagis på den tiden och sådana lösningar kunde ge en mening åt den äldre generationen. Morfar Gunnar Westermark var en som göteborgarna säger gogobba. Men han hade ett sjuhelvetes humör när det brann till. Jag har fått berättat om en fotbollsmatch där Gunnar var oense om ett domslut och rusade in på planen för att tala domaren till rätta. Hållandes en varmkorv i ena handen och ivrigt gestikulerande med den andra. Publiken skanderade ljuvligt. Heja Westermark, heja Westermark, när han kom till sans och insåg sitt misstag. Även Gunnar hjälpte till i vårt hem när han pensionerades från sitt jobb som förman på LKABs järnvägsområde. Jag har ett minne av att ha åkt med malmloket en kortare bit mellan Vitåfors och Kosköskulle. Rosa och Gunnar var de sista som flyttade från Vitåfors samhälle. Husgrunden fanns länge kvar bakom bandungsverket och försvann inte förrän det nya pelletsverket MK3 byggdes. Min far Pentti föddes i Viborg på Karelska näset och kom som krigsbarn till Padjerim i Jokkmokks kommun 4 år gammal. Farfar Jonas Jonne Kaipanen stred både i vinterkriget och på Karelska näset. Jag har kvar en vevgrammofon med stenkakor som farfar hade i skyttegravarna för att förgylla den annars så bistra tillvaron där. Jag har bara vaga minnen av farfar eftersom Jonne dog när jag var bara en liten grabb. Men jag minns att han var magerlagd och hade korpsvart hår. Vi har ett släktfoto taget på brotrappan till huset på Rakovalkian 1067 i Baggböle. Då var det landsbygd. Nu är Baggböle, eller Pakila som det heter på finska, en förort sammanbyggd med Helsingfors. Jonne överlevde flera krig, men amerikanska North State-cigaretter utan filter tog koll på honom till slut. Farmor Olga Wilhelmina Flykt var en bonddotter från Viborg. Stabil gumma med puttrigt humör. Olga besökte oss flera gånger både i Kosköskulle och i stugan vid Kalixkusten. På den tiden var hennes besök i stugan olagliga på grund av den så kallade Kalixlinjen. Det fanns skyltar med rubriken Restricted Area som på ett flertal språk klargjorde att utländska medborgare inte fick vistas inom detta område. Men vi tog chansen och smugglade in tanten eftersom vi var övertygade om att hon inte utgjorde något militärt hot. Hon kunde ju inte ens svenska. Mina föräldrar träffades på gruvans dag 1956, tror jag, och de blev genast kära. Men Pentti var äventyrslysten och sökte äventyret i Kanada, där han försörjde sig en kortare period som frilansande svetsare. Men kärleken lockade hon tillbaka till Gunn och jag föddes 1959. Min syster Ylva föddes 1965. Min första låt är en hyllning till vårt kära Gällivare, och i den här versionen framförs den av min släkting och tillika Gällivare-profil Nils Hennings. Nisse och Gällivare-rallarna var ett mustigt gäng som framförde låtar som beskriver det stundtals tuffa livet när vårt samhälle byggdes upp.
Hör upp kamrater alla, jag stämmer upp en sång och låter sången skalla, så blir det tiden lång. Ty sånger själens krydda för den som lyssnar till, och i palats och hydda man sången höra vill. Mot nord vi långsamt tågar fast genom frusen jord, för förgäves lappen frågar vad vi ska här i nord. Han häpen står och undrar när sommarskinen går, när frustan leden dundrar, när sommaren farten får. I Gällivara trakter jag knogat många gång, och ut i bergens schakter jag borrat dagen lång. Där kölden många gånger var 40 grader kall, och stormens hemska sånger mot fönster utan small. Då tänkte jag på söder och upp på älskad mö, på systrar och på bröder ska jag här uppe dö. Nej tack, nog söderns lunder jag skåda skall igen. Jag minns de ljuva stunder som gärna flyger hem. Vi får ej mödan skygga som ut i Norden gå.
Ty vi ska bana bygga till över Luleå, och banans övre ända blir staden Torneå. Där skall vårt arbet vända när Finlands gräns vi nå. Här gäller hålla stången och icke släppa tag, för här finns gossar mången i vårat arbetslag. Här går ej annat vika, mig bara flink och på. För alla är vi lika och samma lön vi får. Ibland men icke sällan då reser vi till stan. Då blir det ljud i skällan, då dritts till andra dagen. Och så går hela veckan i rus på samma sätt, tills alla mynt i fickan har sprungit rätt och slätt. Jag minns så väl den kvällen när sist i staden var. Jag fria till mamsellen tills jag fick stanna kvar. Nu friar jag i mera, nu friar hon till mig. För här finns flickor flera, kan jag försäkra dig. Att fria till en flicka som står på en krog, det känns på vår ficka, ja detta vet vi nog. Men vad gör det till saken, till flickor, vin och sång? Kan hålla rallan baken, ja hela natten lång. Men Nordens möar tycka ju bäst om rallarö, till det förtroligt trycka sin själsutkårade. Ty rallaren är glader, han sorgen slår ihjäl. Han drillar sina spader och är en livad själ.
Tidiga barndomsminnen från 60-talet. Vad hände i världen under denna tidsperiod? Berlinmuren började byggas 1961. John F. Kennedy mördas 1963. USA skickade de första soldaterna till Vietnam 1965. Mamma kom hem från BB med lilla syster. Mörkbrun och inlindad i vitt sjukhustyg. Mormor Rosa och faster Hulda var närvarande. Det råder alltid rivalitet mellan syskon om omgivningens uppmärksamhet. Efter drygt 5 år som monopolist om uppmärksamhet hade jag plötsligt konkurrens. Syskon konkurrerar nästan alltid om uppmärksamhet. Det gällde för mig och min syster, och jag ser samma fenomen hos barnbarnen, fast de inte är syskon på riktigt. Efter ett par år var min syster söt som en docka, men vi retades nästan konstant med varandra. Det var ungefär 2 timmars bilåkning till dåvarande stugan i Storsajvis. För att minska kivandet i baksätet på våran röda folkvagn var det tradition att morfar bjöd på glass från kiosken i Leipojärvi. Eftersom jag var några år äldre lyckades jag ofta locka in syrran i den påhittade tävlingen Snabbaste glassätaren. Jag låtsades äta så snabbt jag kunde, men jag såg alltid till att hon vann. När hon väl bara hade glasspinnen kvar satte jag genast igång och retas. Du har ingen glass kvar, du har ingen glass kvar. Men hon tog en gruvlig hämnd. Jag minns det inte själv, men mamma återgav händelsen för mig i vuxen ålder. Det var ovanligt tyst i baksätet just under denna bilresa, så mamma blev misstänksam och började spionera på oss via sminkspegeln på solskyddet. Hon såg oss hur syrran satt och stoppade in handen under trosorna och beordrade henne att genast höra upp med detta otyg. Sen glömde mamma bort spegelbevakningen för en stund, men tittade genast bakåt när jag gav upp ett illvrål. Syrran hade kört upp sin hand direkt från trosorna rakt under min näsa. Så illmarig kan en docksöt lilla syster vara. Vi flyttade runt i Malmberget, från Västerlånggatan till Köpmangatan till Bolagsvägen och den så kallade tågolyckan. Ni vet radhusen som stod lite omlott och kunde liknas vid ett urspårat tåg. Några av dessa hus står numera i Koskiskulle. Vi hade en svartvit kanal på tvn. Tvn var en stor trämöbel med ett jalusi som man skulle dra för när den inte användes. Höjdarprogrammen på detta tekniska underverk var Hylands hörna, Helgonet, Bonanza eller Bröderna Cartwright som serien kallades i folkmun. Vi hade liksom de flesta en svart bakelittelefon med fingerskiva. Luren var så tung att man kunde klubba en oxe med den. Endast de riktigt coola hade en kobratelefon som senare blev en kultpryl. Jag fick min första tvåhjuliga cykel, en Crescent på 17 tum. När jag lät mig cykla stadigt fick jag tillåtelse att cykla fram och tillbaka på Bolagsvägen. Det vill säga den del av vägen där tågolyckehusen stod. Jag blev järvare och järvade och cyklade förbi alla husen mot Pojtakollet. Där husen slutade upphörde också asfalten. När jag kom till vägs ände kände jag att jag hade överskridit mina befogenheter inom cykelreviret. Så jag vände om. Åt det hållet sluttade vägen neråt och jag kom upp i en hastighet som jag inte uppnått tidigare. Men där vägen åter övergick från grus till asfalt fanns en skarp kant. När det lilla 17-tums framhjulet slog emot kanten voltade ekipaget och jag flög som en projektil och landade på ansiktet med hakan först. När jag kom till sans kände jag kladd i hela ansiktet och förstod att jag kanske inte såg så vacker ut. Och eftersom ingen sett katastrofen var det ingen mening med att stå där och böla. Ingen skulle ju tycka synd om mig i alla fall. Blodig i hela ansiktet började leda cykeln hemåt. Vår granne stod på balkongen och uttryckte sin förfäran över denna sargade hjältes återtåg. Mamma ville att vi skulle åka och sy ihop hakan på lasarettet, men det ville inte jag. Så hon lappade ihop den med plåster. Fortfarande syns ett ärr, men det försvinner allt med i tidens spår. Grannen på Bolagsvägen hade två döttrar som kallades Mia och Lollo. Trots min unga ålder hade jag en viss dragning till dem. En dag kom systrarna ut hojtandes att jag måste komma och titta. De hade gjort ett skattfynd när föräldrarna var ute på ärenden. Under sängen plockade de fram så kallade vuxentidningar som vi hängivet läste tillsammans utan att riktigt förstå vad som försiggick på bilderna. Det var min första erotiska upplevelse, men jag förstod det förstås inte då. Jag började första klass i Hermelinskolan, eller Kupan som den kom att kallas senare. Lärare var då den ganska nyexaminerade Svea Filpa. Svea hade sedan mina söner i sin klass på Bäckskolan i slutet på sin karriär. Cirkeln var sluten. En dag susade en kropp förbi fönstret i vårt klassrum. Ingen hade först en aning om vad det var. Det visade sig att det var busfröet Hempa som ville testa att hoppa från taket. Han överlevde av en slump eftersom det råkade finnas en snöhög där han landade. Svea överlevde även hon, men hon lär minnas incidenten livet ut. Mitt andra musikval blir Immigrant Song av Led Zeppelin. Jag trodde länge att texten löd I come from the land of ice and snow with the midnight sun where the cold wind blows. Så det hade ju passat perfekt på en svensk vikning. Men texten lyder where the hot springs flows och syftar på isländska vikingar. Men skitsamma, det får duga för en svensk viking också.
Drive our ships to New York.
barndomsminnen från sent 60-tal. Vad hände i världen under denna tidsperiod? Sovjetiska pansarvagnar rullar in i Prag 1968. Första månlandningen 1969. Händelsen förevigades med en svensk Hasselblad-kamera. Gruvstrejken i Malmfälten bryter ut 1969. Vi flyttade till Koskiskulle efter första terminen i ettan. Ungar kan vara grymma. Vissa tog hand om mig medan andra skulle visa sig tuffa och hotfulla. Man blev utmanad och testad och en gång bröt slagsmål ut på skolgården där jag var ena parten. Oklart vem som vann, men jag minns att jag jagade min snurvlande motpart in i lärarrummet med näsan i blod och ena skon borta. Men sen fick jag vara i fred för mobbartyper. Jag minns speciellt ett ungt nyexaminerat par från Västerbotten som blev vår årgångs lärare. Blev indelade i grupp A och B, vilket var talande. Det fanns inga bokstavsdiagnoser på den tiden, men man fördelade oss efter prestation och mycket myror i arslet man hade. Hon hade den mer lätthanterade A-gruppen, han fick den mer svårhanterade i B-gruppen. Västerbottensparet var våra lärare i många ämnen, även gymnastik. En gång snabbade vi grabbar oss på att byta om efter gympan och smygkollade genom frostat glas in i tjejernas omklädningsrum. Vi såg bara suddiga gestalter röra sig, men vår fröken antog vi vara den enda som hade en svart triangel där nere. De övriga blekhyade gestalterna hade ju inget alls där. Det var min andra erotiska upplevelse och nu hajar jag lite mer. Våra närmaste grannar på Safirvägen hette Junka, Yllinikka och Haverinen. Så inget pursvenskt område med tanke på att även vi var till hälften av finst ursprung. Ove Junka, Thomas yngste bror för övrigt, blev min bästis. Vi hittade på våra egna något bizarra lekar. Inspirerade av Tore Wretman lekte vi på tal om mat. Leken gick ut på att blanda slumpvis valda ingredienser ur skrafferi och kylskåp och röra ihop dem till en oidentifierbar kökkenmödding. Varannan gång var det hos Junka, varannan gång hos oss. Det var bäst så för att inte fresta för mycket på mamma Fridas och mamma Guns otroliga tålamod. En annan lek var vår egen form av tafatt, den farliga läppen. Vi hittade en lappmössa hos Junka. På den tiden sa man lapp utan att någon blev kränkt. Det var en sån där blå skärmössa med en stor röd tofs upp till. Leken gick ut på att den mössbeklädde, det vill säga den farliga läppen, skulle jaga de andra utomhus på vintern i bara sockorna. När någon blev fasttagen övergick den fångade till att vara farliga läppen. Per Yllinikka var ett år yngre, så han hade inte ens börjat skolan när vi flyttade in på Safirvägen. Vår bekantskap började med att vi kastade snöbollar på varann från varsin sida av staketet. Vi var ju själva inte mycket högre än snöhögarna, så det var lätt att osedd byta position för ett överraskningsanfall. Per bor numera i Småland och försörjer sig som lastbilschaufför, men bedriver diverse konstnärsprojekt, gärna av provokativ karaktär. Pers pappa Allan bor fortfarande kvar i huset som 90-åring och gör dagliga cykelturer runt om i samhällena. Mittemot bodde Jaska Haverinen som var krigsveteran från Finland. Han hade två söta döttrar, Anja och Enni. Anja gick i min klass, Enni var äldre. Anja var den första flickan jag någonsin kysste. Tredje erotiska upplevelsen och denna gång minns jag att det pirrade i magropen. Ibland besökte vi pappas fosterföräldrar Ernst och Taimi Eriksson i Padjerim. Ernst var en skogsarbetare med händer stora som dasslock. Hans fru Taimi var en fin kvinna från Finland som tog emot min far som krigsbarn och lärde honom svenska. Ernst var aktiv i hemvärnet och hade både kopist och handgranater. Jag och min kompis Mats Johansson fick skjuta med kopisten på en gammal Ford Anglia. Jag har ett foto där jag stolt poserar med kopisten och mitt eget luftgevär. Coolt. Men det är en viss skillnad på att perforera en gammal rostig Ford Anglia jämfört med att skjuta på varandra som dagens gängkriminella gör. Jag gillade att skruva i saker och ting, och helst sådant som smattrade och rykte. Min morfar Gunnar räddade en Victoria-moped som hans kompis Hilding Ollikainen hade tänkt slänga på tippen. Den saknade delar som exempelvis förgasare, ljuddämpare och bromsantag. Pappa hade ett minne av att det fanns mopeddelar i ett förråd i Padjerim, så nästa gång vi åkte dit tog vi med Victorian på en släpvagn. Jag satte ivrigt igång med att rota runt i flera trälådor fyllda med diverse moped- och motorsågsdelar. Och halleluja, där var den. En komplett förgasare som passade till Victorian. Dröm om min lycka när jag monterat förgasaren och lyckades få igång vicken. Ljuddämparproblemet löste jag temporärt genom att slå hål i sidan på en ölburk, stort som fästet för det avsaknade grenröret. Sen najade jag helt enkelt fast burken mot cylindern med järntråd. Några decibel kanske den dämpade, men knappast inom lagens föreskrivna ljudnivåer. Nu var jag så ivrig på att provköra under verket så bromsproblemet fick komma senare. Jag smattrade fram och tillbaka längs byavägen som var ganska plan, så avsaknaden av broms var ju inget stort problem. Men plötsligt såg jag en grusväg som gick in i skogen och mot det okända. Den måste jag utforska, tänkte jag. Jag körde en bit när vägen plötsligt började branta på. Så dök det upp en kurva längre fram som jag inte insåg att jag skulle klara av med det obromsade ekipaget. Bortom kurvan fanns ett stenröse och bortom stenröset flöt älven. Jag hade två alternativ, krascha in i stenröset eller att helt enkelt hoppa av i farten. Jag valde det senare. När jag gled fram i gruset och såg i ögonvrån hur moppen voltade ett par varv och kraschade i stenröset. Omtumlad reste jag mig, borstade bort gruset och konstaterade att lite skrapsåren reva jeansen var acceptabla förluster jämfört med totalhaveriet stenröse. Moppen hade klarat sig rätt bra, det var ju ändå en rishög från början. Jag riktade upp styret, sprang igång moppen och körde tillbaka till torpet. Jag berättade aldrig om incidenten för mina föräldrar, de hade ju kunnat beslagta min ögonsten. Mitt tredje låtval beskriver känslan man upplever och friheten på en motorcykel, eller varför inte på en inte helt komplett Victoria-moppe. Det är Steppenwolfs Born to be Wild. We can climb so high, I never wanna die. Ungdomsminnen från 70-talet. Vad hände i världen under denna tidsperiod? Oljekris och bensinransonering. Sverige får en borgerlig regering för första gången sedan 1936. De första persondatorerna kommer ut på marknaden. Efter grundskola i Kullen börjar jag sjuan på Gunilla skolan där mamma jobbade. Hur kul är det? Inte nog med osäkerheten som lantis, men nu skulle man ha en mamma på skolan som kunde punktmarkera allt man gjorde. För att passa in skulle man tjuvröka på toaletterna, vilket förstås var allmänt känt av lärarna, eftersom vi kom ut hela gäng ur små toaletter åtföljda av ett rökmoln. Men en gång trodde vi att vi var osynliga och brydde oss inte om att gömma oss på en toalett. Vi rökte bakom en trappavsats utomhus. Snart ekade i högtalarsystemet som hördes både inom och utomhus. Sonen som gläder sin mor kom genast till rektorsexpeditionen. Förnedringen var total. Vi var testosteronstinna men osäkra grabbar som suktade efter tjejer som i sin tur trånade efter killar med bil. Man kan relatera våran vanmakt med Arne Kvicks slagdänga Rosen. Ni vet den där delen när han pratar istället för att sjunga.
Hur enkel är inte min risiga crescentmappe jämfört med en Volvo Amazon med lister och krom?
Jag var liksom många av mina kompisar skoltrött, men ett gott läshuvud och en mor som punktmarkerade mig räddade betygen. Kanske inte så tokigt i alla fall. Så här sett i backspegeln. Sen kom gymnasiet. Jag hade valt 4 år i maskinteknisk linje eftersom jag hade en fallenhet för mekanik och min pappa var ingenjör. Jag ser väldigt barnsligt ut på första skolfotot. Polka frisyr och relativt kortväxt jämfört med bara nästa års foto då jag var 183 cm lång och såg mycket mer ut som en vuxen ung man. Inte bland de längsta i klassen, men definitivt inte bland de kortaste heller. Vår klass älskade att hitta på hyss. Vi hade noterat att det fanns en bandspelare i ett skåp i aulan vars ljud gick ut i hela högtalarsystemet. Nyckeln till skåpet lämnades oftast kvar i låset. En av oss hade ett kassettband med Bengt Sänd och Finn Zetterholm. Titeln var Bordellmammas visor. Och det var en samling diverse obskyra visor med barnförbjudna texter. Vi smög oss in i aulan och satte på kassetten. Nyckeln tog vi ur och lade uppe på skåpet. Sen tog vi oss snabbt ut ur aulan och belandade oss med övriga elever i korridorvimlet. Givetvis hade vi varsin bok under armen som ett bevis på att vi var oskyldiga plugghästar på väg till nästa lektion. Det tog ett tag innan skolledningen tog till sig texten i musiken som uppspelades. Men nu rusade den pryde rektorn högröd i ansiktet mot aulan. Väl där konstaterade han att nyckeln inte satt i låset som brukligt. Varpå han vrålade beordrade sina kollegor att skaffa fram en reservnyckel. Nästan hela bandet hann spelas upp innan någon lyckades hitta reservnyckeln och stoppa det moraliskt förkastliga terrordådet. Vi blev aldrig avslöjade som terrorister. Vid ett senare tillfälle trumfade kultureliten på skolan igenom ett inköp av en i mångas ögon anskrämlig plåtstaty kallad Väktaren. Vi inväntade tålmodigt snöns ankomst. Och när snön var kram byggde vi en snögubbe bredvid Väktaren. Den var lika hög som sin plåtförebild. Väktaren höll något slags gevärsliknande vapen i armarna. Men vi försåg vår snögubbe med en jättepenis bestående av en istapp med noga utformad kramsnö utanpå. Vi försåg snögubben med en skylt som förkunnade att detta verk hette Ståndaren och att det var skänkt av filantroperna i klass T2B. Ståndaren väckte mycket muntarhet men ogillades förstås av kultureliten. Någon av dem drog sig till minnes bordellmammadådet och misstänkte oss. Men det gick ju inte att föra i bevis. Nästa låt jag tänkte spela kommer från bordellmammas visor. Men den var så pass obskyr att jag väljer att sjunga ett stycke själv och censurera olämpliga ord med ett pip. Rullan går på Bomans vind, rullan går, rullan går. Kjolar upp och pip in, kjolar, rullan går, rullan går. Rullan går över stenar och stubbar, pip står på gamla gubbar. Rullan går, tjofader i vad det rullar och går. Ja. Ett av mina första sommarjobb var på Allmänna Stål med en lön på 12,50 i timmen, det vill säga 100 kronor om dagen. Vi målade bland annat lastmaskinskopor inomhus utan punktutsug med tinnebaserad färg. Gratis rus varje dag kan man säga. Nästa sommar jobbade jag på Bilcity som var en framgångsrik firma som sålde Volkswagen, Audi och Scania lastbilar. Jag var nybliven körkortsinnehavare och jättestolt att få köra budbilen som levererade och hämtade reservdelar till lagret. Förmodligen ingen fantastisk lön, men det räckte till en hippietripp med kompisarna Per Yllenik och Mats Johansson. Mats hade förvärvat en rostig folkvagn som vi döpte till Siv efter förra ägaren. Golvplåten var så rostig att vattnet stänkte in när man körde i pölar. Skärmarna fram var så rostiga att inga plåtskruvar fick fäste. Men vi fann på råd. Farsan höll på att kära taket på en nyss färdigställd farstutbyggnad och hade hyrt en kärkokare för ändamålet. Vi smetade varm kära mellan skärmarna och sidoplåten och tryckte ihop dem och säkrade det hela med najtråd. Golvläckaget löstes enligt samma metod. Först kära på rostig plåt, sedan tillklippta fräscha plåtbitar ovanpå. Vi dekorerade detta fantastiska fordon med eldsflammor på skärmarna och diverse blommor i typiskt flower power-stil. Som kryddor på moset var Siv utrustad med soltak, det vill säga att man kunde öppna hela taket från framrutan till baksätet som en slags cabriolet light. Förväntansfulla körde vi söderut utan någon specifik resplan. Om jag minns rätt var det bara jag och Mats som hade körkort, men det var åtminstone bra att två kunde byta av i ratten. Vi hade tält med oss, men vi sov ofta i bilens baksäte med fällda ryggstöd på framsätena och med fötterna på instrumentbrädan. Inte höjden av komfort, men det dög åt oss då. Vi kom så pass långt som till Amsterdam, där vi irrade runt i de centrala delarna utan medling eller mål. Till slut parkerade vi och noterade de korsande vägarnas namn. Varken Google Maps eller internet var ju ens påtänkt då. Efter en hel kväll som jag inte tänker återge i detalj tog vi taxi till vår noterade vägkorsning och sov ruset av oss. På morgonen knackade en polis eller var en parkeringsvakt på rutan och påpekade att man inte fick sova i parkerade bilar. Så det var bara att hoppa upp lite dyster och däven och köra vidare.
If you're going to San Francisco.
Jag fortsatte studierna med ett sista år på Midskogsskolan i Luleå. Även nu var jag ganska skoltrött och mer intresserad av partajet kommande helgen att planera min framtida karriär. Den dagen, den sorgen typ. Men tack vare ett oförskämt gott läshuvud gick jag ut med 4,7 av 5 möjliga i medelbetyg, vilket nog får sägas vara godkänt. Jag hade förhållanden med ett par tjejer som jag utelämnar ur denna historia. Av respekt för dem, de har sin egen historia och familjer. Men jag vill beskriva hur jag träffade min nuvarande fru och livskamrat. Jag hade varit på en klassresa till London efter genomgången maskinteknisk utbildning och var sista året i Luleå. Efter konstant festade under denna resa hade jag tänkt vila upp mig i lugn och ro. Men kompisen Lasse ringde och frågade om jag kunde vara chaffis. Och jag sa ja efter enträgen övertalning. Jag skjutsade ett helt gäng till centrumpubben i farsans Ford Turnier. Det var en Ford Taunus typ herrgårdsvagn som var ganska ovanlig. Jag åkte till en kompis och kollade tv, men efter några timmar ringde samma gäng och ville skjuts någon annanstans. Eftersom min vilaafton ändå var förstörd sa jag ja och plockade upp ett förfriskat gäng utanför centrumpubben. Nu var de ännu fler i sällskapet och bilen gick på stänkskydden bak. Om jag minns rätt så var vi 12 stycken i Nalles och jag fick manövrera den rattväxlade bilen med visst besvär. Först åkte vi till en etta på Prinsgatan som ägdes av Marie-Louise, en kompis till Lasses syster. Lägenhetsinnehavaren såg en mer eller mindre trashad lägenhet framför sig och sa att hon skulle gå och lägga sig. Men det fanns en lösning. I en villa på Safirvägen i Kullen fanns det backvis med öl och andra förfriskningar. Sagt och gjort, vi beslöt att åka dit och plötsligt var inte Marie-Louise trött längre utan haka på den muntra skaran gamänger. Väl där fortsatte festandet och nu hakar jag också på eftersom det bara var ett par hundra meter från där jag bodde. Stämningen tilltog och det blev diverse djupa konversationer och till och med mixt bastu. När den blöta kvällen äntligen avslutades och vi skulle gå vandra åt varsitt håll påkallade jag Marie-Louise uppmärksamhet och pekade neråt gatan och sa: "I det lilla röda huset där nere bor jag." Vid det tillfället förstod hon nog inte "the deepness of my feelings". Det låter ju alltid bättre på engelska. Efter ett par veckor tog jag mod till mig och bjöd Marie-Louise på bio. Det var en film om Buddy Holly som gick på Nordan, den gamla Nordan på Kaptensvägen. Jag minns att vi höll hand när han sjöng "Peggy Sue, I love you".
I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you.
Ytterligare lite senare skulle Marie-Louise sova över i mitt rum i källaren på Safirvägen 17. Jean-Dobel som man är erbjöd jag henne sängen och sov själv på en madrass på golvet. Den egensinniga dvärgpuden Bobbe, som vi hade fått ärva efter mina morföräldrar, kom tassandes. Bobbe hade nafsat åt alla tjejer som sovit över och jag befarade en katastrof när han hoppade upp i sängen där Marie-Louise låg. Men han bara borrade nonchalant ner sig i kudden och fesen i ansiktet. Bobbe hade valt min livskamrat. Så småningom flyttade jag in i hennes etta på Prinsgatan och vi fick ofta vara hundvakt åt Bobbe. Han var gammal och hörde dåligt och var förmodligen dement på hundars vis. En gång hittade vi Bobbe inklämd bakom en fåtölj. Klorna krafsade i parkettgolvet men han förstod inte att backa ut istället. Bobbe blev hela 17 år. 80-tal. Nu börjar vuxenlivet. Vad hände i världen under denna tidsperiod? Gorbachev blir ordförande i Sovjetunionens kommunistparti 1985. Perestrojka och glasnost inleder avspänningar i kalla kriget. Olof Palme mördas 1986. Berlinmuren öppnas 1989. När jag gått ut gymnasiet som maskiningenjör är det dåliga tider i gruvindustrin. Men jag ger mig tusan på att få ett jobb i alla fall. Jag kontaktar flera arbetsgivare och lyckas få ett jobb som kallas verksservice i LKABs schaktungsverk. Jag föreställde mig att gå runt med ett avancerat mätinstrument och göra avancerad felsökning. Det visade sig emellertid att det handlade om att skotta upp spill från transportband och i bästa fall kunna spola bort spillet. Verket var inte byggt för spolning så det blev mest att skotta. Jag gick vidare med ett flertal praktiska arbeten som golvslipare, dumperförare på Norgevägen, städa stugor på Dundret och att transportera, läsa och sortera postpaket på helgerna. Jag var inte för fin för något jobb och jag kan stolt påstå att mina dagar som arbetslös kan räknas på händernas fingrar. Och jag har inte tagit ut en enda dag i arbetslöshetsunderstöd. Jag får ett jobb på Välkomna skolans teknologiinstitution som vi så småningom utvecklar till en serviceenhet för innovatörer och som vi döpte till teknikservice. Det fick genklang i samhället och uppmärksammades i media och supportas av Gällivare-projektet som var grunden till dagens Gällivare näringsliv. Mitt första ingenjörsjobb blev som forskningsingenjör på Stålbandsverket som byggts i det då nedlagda Schaktungsverket. Där får jag stor nytta av mina praktiska färdigheter som de flesta nyexaminerade civilingenjörer saknar. Jag läser allt jag kommer över från LKABs forskningsarkiv och själv lär mig pelletiseringsteknikens grunder som jag sedan tillämpar praktiskt. Stålbandverket var som en experimentverkstad där vi testade olika processmaskiner, råvaruvarianter och annat som är intressant för en nyfiken ung ingenjör. Min första son Andreas föds 1986 under en babyboom. Det var så många pojkar som föddes under den perioden så de blå babydressarna räckte inte till. Chockad ser jag Andreas klädd i ett rosa linne på BB. Jag flyttar till det fullskaliga Bandungsverket där jag fortsätter att utveckla min förmåga att lösa olika tekniska utmaningar. Bland annat utvecklade jag en metod att mäta temperaturprofil på olika nivåer i pelletsbädden genom hela ugnen. Resultatet redovisades både som datatabell och som en graf med hela pelletsmaskinen som bakgrund. Det fick genklang både inom LKABs forskningsavdelning och hos LKABs kunder. Min andra son Alexander föds 1988, fortfarande under babyboomen. Han var en stor baby på 4,5 kilo och 54 centimeter. Jag minns när jag besökte BB och tyckte att han såg malplacerad ut bland de andra betydligt mindre babysarna. En ung AT-läkare sa att han var den största babys han någonsin sett. Oklart hur många han hade sett. Jag går vidare till ett jobb som underhållsingenjör i Sovrings- och anrikningsverket där jag på kort tid lyckas höja tillgängligheten i Sovringsverket avsevärt. Men dröm om min förvåning när jag blev kontaktad av en headhunter som ville att jag anmäler mig som intresserad av en nyetablering inom medicinteknisk produktion. Efter intervjuer och olika personlighetstester blir jag erbjuden jobbet som platschef på Gambro Engström med främsta uppgift att bygga upp en produktionsanläggning för komponenter i andningskretsar i respirator- och narkosmaskiner. En teknisk utmaning och väsensskilt från förädlingsanläggningar inom gruvindustrin. Storskalig förädling av bulkmaterial jämfört med finmekanisk produktionsutrustning i renrumsmiljö. Under denna tid växer mina söner upp från småbarnsåldern till ynglingar. De blir intresserade av olika idrotter, något som både jag och Marie-Louise supportar till 100%. Efter att pröva många olika sporter fastnar Andreas för ishockey och Alexander för handboll. Båda är storväxta men inga solklara talanger. De får träna sig till sina förmågor. Det blir många resor till olika kupper och tävlingar. Inte helt komfortabelt att sova på liggunderlag i gympasalar eller klassrum. Men det är en tid som gav oss mycket och som jag minns med stolthet. Vi var ett gäng föräldrar som engagerade oss fullt ut i våra barns idrottande. Allehanda aktiviteter för att samla in pengar till resorna. Till exempel städa soptippar, plantera skog, julmarknader och distribuera bingolotter. Vi försökte alltid involvera våra barn i arbetet, men deras fokusspann var ganska kort. Så vi föräldrar fick oftast ro slutresultatet i hamn med valkar i händerna och verkande ryggar. En höjdpunkt på dessa ansträngningar blir när MIS pojkhandbollslag vinner Lilla VM flera år i rad. Det var några gyllene årgångar från mitten av 80-talet till mitten av 90-talet. Och de supportades av äldre spelare som senare både spelade med och tränade ungtupparna i A-laget. Det gav flashbacks till handbollens storhetstid på 70-talet. Och ishockeyn fostrade storheter som idag spelar både i svenska elitserielag och i NHL. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes 90-tal, medelåldern kryper på. Vad hände i världen under denna tidsperiod? Internet introduceras. Sovjetunionen faller samman och Warszawapakten upplöses. Mobiltelefoner blir tillgängliga för alla när GSM lanseras. Jag byter uppgifter inom medicintekniken till en roll som strategisk inköpare med ett globalt leverantörsnätverk. Många och långa resor till europeiska länder, Nordamerika och Asien. Först väldigt intressant med resorna och att få se olika delar av världen. Men så småningom blir man mätt på den så kallade hotelldöden. Och ständigt gnagande dåligt samvete att ha två pojkar på hemmaplan som inte var, visste var i världen pappa var. Jag dövade samvetet med att köpa presenter, exempelvis fotbollströjor från jordens alla hörn. Och dåligt samvete över att lämna över allt uppfostrings- och hemarbete på min fru. Jag minns en gång när jag var på hemväg, jag minns inte varifrån, men det var en lång resa. Sista etappen var Arlanda, Gällivare och sen taxi hem. Jag var väderspänd efter all flygplansmat och för många kaffekoppar. När jag kom hem i den sena höstnatten var det tyst i huset och bara mysbelysning var tänd. Jag utgick från att de hade gått och lagt sig och släppt en ljudlig brakare som säkert varade 10 sekunder. Från vardagsrummet hör jag då: välkommen hem, jag har saknat dig också. När företaget blir uppköpt av amerikanska GE Medical tar det bara några månader innan de meddelar att de lägger ner min baby, Gällivare fabriken. Och flyttar produktionen till Kina. Jag ber dem dra åt helvete och säger upp mig i affekt. De säljer ju mitt livsverk som det vore en begagnad bil. Jag köper in mig i IUC, Industriellt Utvecklingscenter, och blir vd. Vi är 4 delägare och det går bra under ett par år när verksamheten rullar på bra. Men vi är beroende av offentlig upphandling och då är nog inte min starkaste sida att hantera politiskt riggade upphandlingssystem. Jag har helt enkelt fel partibok och verklighetsuppfattning. Vi förlorar kontrakt och när vi närmar oss en kontrollbalansräkning hoppar jag av för att lätta på bördan. Verksamheten omstruktureras och lyckas överleva några år till men existerar inte idag. Två av mina partners har nya framgångsrika karriärer inom gruvindustrin. Den tredje vet jag ingenting om. 2000-talet. Vad händer i världen under denna tidsperiod? IT-bubblan brister, följs av bostadsbubbla och finansbubbla. 11 september-attackerna på Twin Towers i New York. Globalisering och digitalisering fortsätter i rasande tempo, trots bubblor som brast. Nu startar jag ett enmansbolag som jag fantasilöst gav namnet BF Företagsutveckling, eftersom jag inte hade en aning om vad jag skulle pyssla med. Samtidigt startar min fru också sitt enmansbolag Reda Resurs efter en lång karriär inom bank och redovisning. Känslan var att vi stod vid randen av ett stup och kunde bli blåsta över kanten när som helst. Ingen av oss hade fasta inkomster med stor villa och två växande pojkar att försörja. Marie-Louise får snabbt en kundbas som väljer att följa med från den redovisningsbyrå hon tidigare jobbat på. Själv får jag uppdrag av vännen Ulf Karlsson som driver företaget GEFA System. Jag hjälper till med marknadsföringen av högtrycksbrännare för industriugnar. Dessa brännare utvecklades i stålbandverket under den tid jag jobbade där så de var bekanta för mig. Vi gör ett par säljresor som går till historien. Inte för enorm försäljningsökning utan för att vi har grabbigt kul. När vi tröttfnissiga var på hemväg efter en resa kom vi på en udda grej. Vad är det för skillnad på en säljresas början och slut? Jo, när man åker då måste man vara fit for fight. Men när man kommer hem då måste man fight for fit. Efter ett par tuffa år kommer jag in i konsultsvängen när investeringsboomen inom gruvindustrin drar igång. Jag är drygt 40 år och har stor nytta av mina tidigare erfarenheter. Full fakturering är något nytt för mig och livet leker. Jag gör ett par år i LKABs projektavdelning som är fullt upptagen av att bygga pelletsverket MK3 och en ny sektion i anrikningsverket. 2006 kom jag in i megaprojektet Aitik 36 som projektledare för yttre vattensystemet. Det var ett projekt av en magnitud och en budget som jag aldrig kommit i närheten av tidigare. Jag hade tänkt mig att vara enmanskonsult utan anställda men fick frågan om jag kände till någon lokal förmåga som kunde axla ansvaret som ansvarig för alla tillfälliga anläggningar under projekttiden. Det vill säga kontor, manskapshus, lagerytor med mera. Jag kom genast att tänka på en av mina bekantskaper från handbollen. Väinö Liukko, Aimos storebror. Väinö jobbade på kommunens tekniska avdelning och fixade det mesta, men hans chefer tog alltid åt sig äran, fast de bara suttit på kontoret och väntat. Efter flera intervjuer och granskningar fick han jobbet och blev min första anställda. Sedan kom fler förfrågningar och vi blev snart 5 anställda och under en tid jobbade bägge mina söner i bolaget. Jag ombildade min enskilda firma BF Företagsutveckling till Projektresurs i Malmfälten AB, eller kortnamnet Primab. När Aitik 36 var avslutat som projekt fick jag en förfrågan att jobba som byggledare för den första vattenreningsanläggning som Boliden utvecklat själv, en så kallad 15-reaktor. Ett mycket intressant projekt som följdes av andra. Det som skulle bli några månader blev 3 år av veckopendlandet i Skellefteå, ungefär 100 mil i veckan. Mina söner var nu vuxna med några års erfarenhet från arbetslivet. Andreas började studera geoteknik på Chalmers i Göteborg. Han köper en lägenhet i Mölndal med hjälp av pengar som han tjänat ihop när han jobbat och slipper på så vis stöket i studentkorridorer. Hans flickvän Ida följer med. Alexander fortsätter att jobba i företaget ett par år till, men väljer också han att börja studera senare. Han flyttar till Uppsala tillsammans med dåvarande flickvännen Vicky och börjar läsa energiteknik. Alex följer brorsans exempel och köper en egen lägenhet. Jag och Marie-Louise har uppmuntrat våra söner att ta ansvar för sina egna liv och förkovra sig. Men man ska inte heller låtsas vara någonting som man inte är. Nästa låt av Lynyrd Skynyrd ska spegla detta, även om texten lyder My Only Son. På hemmaplan konstaterar jag att den stora investeringsboomen börjar avta och letar efter nya affärsmöjligheter. Jag läser en artikel i en internationell gruvtidning om en obemannad fjärrstyrd ekolodningsbåt som går att använda för djupkartering av exempelvis sandmagasin och klarningsdammar. Efter en tids funderande importerar jag en så kallad Z-båt. Den är ursprungligen utvecklad för amerikanska armén för ekolodning i farliga och giftiga miljöer. Jag gör en lanserings- och marknadsplan för ekolodningstjänsterna med en sammanlagd budget på runt 1 miljon kronor. En stor investering och risktagande för ett så pass litet företag. Men vi får snabbt respons efter lansering på Euromine Expo i Skellefteå. Vi åker runt i främst Norr- och Västerbotten och ekolodar dammar och sjöar. Vi var först ut att introducera tekniken i Sverige. Men idag finns många aktörer och andra tillverkare av motsvarande utrustning. 2 år senare på nästa Euromine Expo träffar jag Risto Hiljanen, grundare och vd för mätteknikföretaget EHP Environment. EHP var pionjärer på att mäta miljödata i fält där infrastruktur saknas. Det räcker med att det finns mobilnät. Vi träffas senare i Torneå och skriver ett avtal. Jag börjar med att serva deras befintliga mätstationer i Sverige för att senare börja sälja och installera nya stationer. Efter en tid kämpande lyckas jag landa affärer med nya kunder, bland annat LKAB, Talga och Luleå Tekniska Universitet. En tuff tid, men desto roligare när det äntligen lyckas. På julafton 2018 överraskar äldste sonen Andreas och flickvännen Ida oss med en mycket liten julklapp. När jag öppnade lilla paketet finns där en tändsticksask. Förbryllad öppnar jag tändsticksasken och finner ett litet svartvitt foto som jag inte direkt förstår vad det föreställer. Men när poletten trillar ner förstod jag att det är en röntgenbild på ett foster och att de väntar barn. Både jag och Marie-Louise brister ut i glädjetårar, vilket först feltorkas som att vi ogillar händelsen. Vårt första barnbarn föds i juni 2019 och får namnet Matteo. Idag är Matteo en pigg och intelligent pojke som just börjat i förskoleklass. Det blir tuffare tider och nu är det bara jag och Väinö kvar i företaget. Väinö har full huggning i Aitik och jag kämpar på med miljömätstationer och ekolodningar. I slutet av 2019 blir EHP uppköpt av det finska mätteknikföretaget Mitta Oy, som har ett svenskt systerföretag, Mitta AB. Strax därefter erbjuder det mig att förvärva även Primab. Jag har fyllt 60 och efter ett par dagars funderande börjar vi förhandla om ett avtal. Vi signerar avtalet i början av 2020 och jag börjar genast planera en rad marknadsföringsaktiviteter eftersom slutbetalningen baseras på försäljningen de kommande 3 åren. Den första aktiviteten är att delta på grundläggningsdagarna i Älvsjö. Man har börjat prata om pandemi och covid-19 men ingen vet riktigt vart det ska ta vägen. Vi bygger omsorgsfullt upp vår monter och testar att allt funkar. Bland annat en drönare som vi flyger runt i utställningshallen. Vi duschar och går på middagen som inleder arrangemanget bland utställarna. Vi får en drink för biljetten som ingår i monterpriset. Nu kommer en av projektledarna för arrangemanget in och tar till orda. Jag har både bra och dåliga nyheter, vilket vill ni höra först? Någon ropar, det goda såklart! Ja, det goda är att alla får varsin extra drinkbiljett. Jubel bryter ut. Hon fortsätter med att den dåliga nyheten är att det inte blir några grundläggningsdagar. Arrangemanget är inställt på grund av covid. Sordin. Det var bara att molokna plockade ner allt vi byggt upp påföljande morgon. Och det var bara att kasta den marknadsföringsplan jag snott ihop i papperskorgen. Alla mässor och seminarier ställdes in och nästan inga företag tog emot besök. Tur att jag åtminstone förhandlat till mig en hygglig månadslön under de kommande 3 åren. I slutet av perioden lyckades jag åtminstone landa en stor affär med Luleå universitet och Boliden i samarbete. En form av tröstpris skulle man kunna kalla det. Efter 3-årsavtalets utgång önskade Mitta att jag skulle fortsätta på deltid. Men jag sa att det är mer rättvist att jag startar ett enmansföretag och att de får köpa timmar efter behov. Jag var less på att nöta rumpan i bilen och gjorde klart att jag bara skulle utföra uppdrag i Gällivare och möjligen i grannkommunerna Kiruna och Pajala. Det satte press på att de skulle utse en ersättare på allvar, inte förlita sig på att jag skulle fortsätta som vanligt. Nästa låt beskriver hur jag känner när jag blickar tillbaka på allt resande som jag gjort under min yrkeskarriär. Först internationellt till Europa, Asien och Nordamerika och sedan inom Sverige och Finland till metropoler som Garpenberg, Malå och Kittile. Jag kan inte spela gitarr, men man kanske kan använda fantasin och ersätta den med en resväska eller en bilratt.
Jag står och ser på vägen hit, på dessa år av skratt och slit, från fredagsfest till lördagsdans och sen någon annanstans. Jag har fått mitt av ros och ris, och det är kanske resans pris, men jag har aldrig velat vara något mer än bara jag. Så många mil, så många år, från första steg till gamla spår, men varje kväll i spotlighten känns allting nytt igen. Så många mil, så många år, och se här står jag, där jag står, en leende och tårögna här bakom min gitarr. Jag har sett dig från ung till nu i gråa stänk, men ändå du, med några streck i ögonvrån, men vackrare ändå. Och allt jag gör jag för dig, som alltid såg och hörde mig, som alltid visste var jag fanns vid kvällens sista dans. Så många mil, så många år, första steg till gamla spår. Vi har haft våra tvära kast, men ändå höll vi fast. Ja, så många mil, så många år, och du var den som alltid såg, en lite blyg och tafatt namn där bakom sin gitarr. Ser en mening med allt slit. Jag har ett liv att leva för och älskar det jag gör. Så många bara rusar fram och söker tröst i stoj och glam. Så många jagar stjärnors ljus och glömmer sina hus. Så många
Var är jag idag? Jag var nu en ekonomiskt oberoende pensionär, men med mycket spring i benen kvar. Men vad ska jag hitta på? Jag köpte en motorcykel, en replika av Royal Enfield Interceptor 650 kubik, licenstillverkad i Indien. Designad som på 60-talet, men moderniserad med elektronik, ABS-bromsar, oljekylare och gasfjädring bak. Med den kunde jag åka runt och leka James Dean och Marlon Brando som åkte runt på dylika hojar på 60-talsfilmer. Och vad skulle jag kalla nya firman? Jag funderade på en rad varianter som antydde att det handlade om ett börsföretag med internationella inslag. Men jag insåg snart att det skulle vara rätt så patetiskt. Slutligen bestämde jag mig för Knarrgubbens konsultbyrå AB, förkortat KGKB. En knarrig gubbe på en knarr helt enkelt. Jag har alltid haft starka åsikter om det ena och det andra, men mest vädrat dem vid köksbordet framför tvn eller i bastun med någon företagarkompis. Sagt och gjort, jag engagerade mig i politiken för Moderaterna. Jag hade tidigare gjort ett kort inspel i politiken men hoppade snabbt av eftersom jag var mitt i karriären och inte hade tid att avsätta på olika sidouppdrag. Jag deltog i valrörelsen och stod med på Moderaternas lista rätt så långt ner vill jag minnas, typ 13:e plats. Vi gjorde ett bra val och hör och häpna blev största partiet i Gällivare med 30% av rösterna. Men det betyder ju att 70% inte röstade på oss. Och när S, MP och V slog sina påsar ihop fick det ett mandat mer än M, SD och Sjukvårdspartiet som vi samverkade med. Politiken kan vara lika jobbig som idrotten när motståndaren sätter ett avgörande mål i slutsekunden. Jag har nu avverkat mer än 3/4 av mandatperioden. Jag sitter i fullmäktige som mest är ett transportkompani, speciellt när man är i opposition, men det anses vara en form av värnplikt för att ha andra uppdrag. Mitt intressantaste uppdrag är i styrelsen för Gällivare Energi. Som teknikintresserad med speciell vurm för energifrågor känns det helt rätt. Och att vi driver ett projekt som syftar till att koppla in restvärme från förhoppningsvis kommande direktreduktionstorn för järnsvamp sätter pricken över i:et. Jag är även ledamot i MBR som betyder Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden. Uppdraget är intressant eftersom vi, Moderaterna med stöd av Sverigedemokraternas mandat, verkar för en mer pragmatisk tolkning av plan- och bygglagen. På det privata planet har vi fått ett andra barnbarn. Vi var i stugan när yngste sonen Alexander ropade från köket: "Mamma, kom och kolla fort!" Eftersom vi den våren hade haft musbesök och en massa musskit här och där, vägrade hon först. Men efter lock och pock gav hon med sig och gick in i köket. Där hade han placerat en bulle i ugnen och då förstod hon genast budskapet. Vårt andra barnbarn Lea föddes i mars 2024 och har nu börjat på dagis, förlåt förskola. En aktiv och pigg tjej med blonda lockar som påminner om solstickan. Jag har haft ett mycket intressant uppdrag i LKAB som nyligen avslutats. Det var ett pilotprojekt för rening av processvatten kopplat till Hybrit. Jag hoppas på en fortsättning efter beviljad miljöprövning och positivt styrelsebeslut för etapp 1. Vi bor i ett parhus på Appelqvistvägen som vi renoverat från topp till tå. Det är inte stort, men det räcker absolut till för 2. Och när vi får besök av bägge sönerna med familjer får de var sitt sovrum även om det kan kännas trångt stundtals. Vi har också en stuga vid Kalixkusten som varit i familjens ägo sedan 1973. Vi har bildat en samfällighet med 10 stugor och vi har god stämning bland medlemmarna. Stugan är vårt vattenhål på somrarna och där kan man få utlopp för överskottsenergi och titta ut över Pålängefjärdens silverspegel när man kopplar av efter bastun. Min syster har efter 7 sorger och 8 bedrövelser i sitt liv hittat sitt paradis i Thailand, där hon numera bor permanent. Hon har haft alla sina barn på besök under sommaren som gått. Hon simmar varje morgon och äter nyttig mat. Hon verkar inte ha brist på kavaljerer som uppvaktar en 60-plus kvinna med en kropp som en ung flicka. Med andra ord, jag är nöjd med tillvaron som den ser ut och ser fram emot att leva resten av mitt liv, även om krämporna kommer smygande. Därmed vill jag avsluta med en låt som inkapslar den känsla jag upplever. Jag är lyckligt lottad och omgiven av släkt och vänner som jag själv har valt. Sista låten blir en duett med Elton John och kinesiska sångerskan Rina Savajana med titeln Chosen Family.
Family, so what if we don't look the same?